Herre, det är våran bön den här söndagen. Att vi fick fästa våran blick på dig. Herre, att du ville tala liv in i våra liv. Herre, att du ville ge oss det som vi behöver, Herre. Vi inbjuder dig, helige Ande, till att få göra ditt verk i oss och genom oss idag. I Jesu namn. Amen. Idag skulle jag vilja predika utifrån en text som vi hittar i Matteus evangeliet, kapitel 19 och från den 16:e versen och framåt. Och det är en berättelse om Jesus och den rike mannen. Och så här står det. En man kom fram till Jesus och frågade: "Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv?" Jesus sa till honom: "Varför frågar du mig om det goda? Det finns bara en som är god, och vill du gå in i livet så håll buden." Han frågade honom: "Vilka?" Jesus svarade: "Du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt. Hedra din far och din mor, och du ska älska din nästa som dig själv." Då sa den unge mannen till Jesus: "Allt det har jag hållit, vad är det då som jag saknar?" Jesus svarade: "Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då kommer du ha en skatt i himlen, kom sedan och följ mig." När den unge mannen hörde det svaret gick han bedrövad bort, för han ägde mycket. Jesus sa till sina lärjungar: "Jag säger er sanningen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Jag säger det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike." När hans lärjungar hörde det blev de djupt bestörta och sa: "Vem kan då bli frälst?" Jesus såg på dem och sa: "För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt." Visst är det så att det är mycket i livet som kan gå väldigt fort. Och vi lever i en väldigt snabbt pulserande värld och tillvaro. Det är mycket som ska hinnas med. Och för att det ibland ska gå lite fortare så brukar vi kanske ibland ta lite genvägar. Och genvägar kan ju se lite olika ut beroende på vad det är som rör sig i livet. Det kan ha att göra med familjen, relationer, vänskap, arbete, karriär eller vad den kan vara för någonting. Jag är en sån här person som jag inser att jag behöver ganska bra koll på vad jag gör. Jag behöver struktur, även om det kan vara svårt ibland att få ihop saker och ting för att kunna veta vad det är man gör för någonting. Och om jag inte har struktur så finns det en risk att det skenar iväg, och så tittar man sig i backspegeln så undrar man: vad hände där egentligen, Jakob? Tänkte du verkligen till den här gången? Och det är ju väldigt lätt att i en tidsanda som är så präglad att man lätt rycks med i tidsandan. Saker som går fort fram och man ska försöka hinna med och följa med i allt som sker. Det är mycket som vi sätter på våran agenda också som vi vill göra. Det är som att vi ska ha tid för allt och kanske lite till. Och det där kan man ju se kanske ännu tydligare i en yngre generation som växer upp med ett väldigt snabbt tempo. Sociala medier, det är mycket som finns runt omkring som hela tiden pockar på uppmärksamheten. Och som kan leda till en otålighet om det går för långsamt. Som barn så fick man ju höra det där, att ibland är det bra att man gör vissa saker först för att man kan göra det där andra som man tycker kanske är roligast och roligt att göra. Ska vi ha godis ikväll? Ja, då måste vi först äta upp maten. Nej, maten måste vi äta upp först. Så var det. Det fick man höra. Ska vi titta på tv så måste vi först, vadå? Jo, göra läxorna. Och den där kontrasten av det som är roligt och det där vi behöver göra, det kan ju ibland vara små saker som att liksom behöva äta maten före godiset. Men det kan också ha med stora, livsomvälvande saker att göra. Oavsett om det är stora eller små saker som man gör, så är det alltid enkelt att man då tar vissa genvägar för att få ändå det där man vill ha. En genväg som kan se bra ut till en början. Att äta godis före maten kan ju vara helt självklart, för att det är ju godis. Men så vet vi att för mycket godis skadar mitt mående på sikt. Det finns vissa genvägar som inte är bra att ta. Och så finns det de där genvägarna som är ännu mer storartade och som kanske får större konsekvenser på mitt liv, som kan faktiskt leda till katastrofala konsekvenser. För några år sedan så gjordes det en film som heter Click. Jag vet inte om någon av er har sett den, med Adam Sandler. Filmen, den handlar om en familjefar som egentligen har en största önskan. Det är att få bli den nya chefen på företaget. Det är hans största ambition, att försöka nå upp till toppen. Det ser ganska bra ut för honom. Och han tror dessutom att det här kommer nog inte dröja så länge förrän det sker. Så otåligt går han och väntar på den här befordran som ska komma. Samtidigt så visar filmen att hans fru och hans barn försöker söka hans uppmärksamhet. Men han är alltför inne i det här jobbkarriärstänket. I en affär så blir mannen tipsad om en fjärrkontroll. En fjärrkontroll som inte bara styr en tv utan som faktiskt kan klicka fram hans liv. Där han kan spola fram det där som till synes verkar oviktigt och tråkigt. Alltså det som är en del av hela livet. För det enda som mannen vill, det är ju att han ska få bli chef. Så han väljer att spola fram sitt liv till den dagen han ska få den titeln och bli chef. Och lycklig att en dag få stå där och vara chef, återvänder han hem till sin familj. Men så märker han att livet har förändrats. Det som troddes vara en snabb förändring i sitt liv, att få bli chef, visar sig vara många, långa år. Och han kommer faktiskt inte hem till en familj. Hans fru har lämnat honom, hans barn vill inte prata med honom längre. Och han har lämnats tomhänt på allt det som han en gång hade. Allt detta för snabba lösningar. Och för egen vinning. En målsättning som visade sig vara ganska smärtsam. En smärtsam läxa och en stor förlust som ledde till att han förlorade det allra viktigaste i livet. Visst kan det vara så att vi vill att saker och ting ska gå snabbt i livet. Och när internet gjorde sig sitt intåg i våra liv satt man där hemma med sin dator och en lång sladd. Jag vet inte om ni kommer ihåg det. Det är inte så länge sedan. Men en sladd kopplad till en telefon som ingen fick lyfta på just då. För då bröts ju hela connection. Och efter en stunds väntan fick man plötsligt höra det här ljudet. Så lät det. Är det någon som kommer ihåg? Då visste vi inte om något annat. Vi visste inte vad egentligen lång tid var då, utan för att vi skulle få bli uppkopplade med det lås som låg bortom oss själva, så var vi tvungna att vänta. Och var det så att uppkopplingen bröts genom att någon lyfte på luren och plötsligt skulle ringa ett samtal, ja, då fick man börja om. Det var liksom en viktig kugge för att kopplingen på jorden skulle ske med det som var bortom oss själva. Så att det i sin tur kunde få ge oss det som vi var ute efter och det vi behövde. I texten som vi läste precis så möter vi Jesus i samtal med en rik man. Vi vet inte egentligen så mycket om mannen och vad han arbetade med eller vad han gjorde. I vissa texter står det att han var ganska ung. Men ung visar sig vara en ålder mellan 24 och 40 år. Så att han var liksom inte i 17-årsåldern utan han var ändå en man mitt i livet. Det enda vi märker är att mannen, han ägde otroligt mycket. Han var rik. Och det är någonting med mannen som gör att han drar sig emot Jesus, troligtvis i en längtan efter något mer. Troligtvis så hade han hört talas om Jesus på avstånd. Kanske han till och med hade fått se vad Jesus gjorde. Vi lär oss också att mannen, han var en rätt trogen jude som ville följa skrifterna och lagarna. Men vi märker också att mannen verkar vara ute efter något som i slutändan skulle visa sig vara väldigt svårt för honom att få tag på. Inte på grund av att Jesus inte gav honom något, utan för hans förhållningssätt till det Jesus sa och till det han hörde. Och när samtalet inleds då med Jesus så ställer mannen en fråga. Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Lukas 18 och 18 beskriver samma berättelse, men där börjar han titulera Jesus och säger gode mästare. Och det här är ju ett anslag som får Jesus åtminstone att reagera. Han frågar alltså Jesus, vad ska jag göra för gott? Ja, vad menar han egentligen med det? Det verkar som att mannen, han är ute efter en lösning eller en formel för att få tag på det Jesus har. Att det bara skulle vara beroende på vad man gjorde för att få tag på det. Till exempel, Jesus, förklara mig, för mig stegen till att jag får det där som jag behöver. Eller hur funkar det, Jesus? Hur mycket vill du ha? Med stor sannolikhet så är inte mannen ute efter att betala sitt medlemskap i Guds rike. Men hans attityd beskriver ändå en längtan med någon slags snabba business, att det skulle få gå fort. Att inte egentligen behöva jobba så mycket för att få det där som Jesus verkar ha. Den slags snabba cash-mentalitet som mannen uppvisar. Det fanns i lagen hundratals förbud och påbud som judarna skulle följa och som en rättrogen jude skulle följa till punkt och pricka. Och det är ganska intressant att Jesus väljer just de buden som han ger till mannen. Bud som inte bara handlar om hur duktig man skulle vara, utan som hade först och främst sitt fokus på relationen med Gud och med människor. Han kunde ha sagt ja säkerligen till en massa andra bud som han kanske kände att han hade lyckats med. Men varför Jesus ger honom just de där buden, det är ju för att Jesus har en tanke med vad han säger. Jesus försöker komma mannen in på livet och försöka få honom att tänka till. Vi märker att mannen var väl trogen med skriften. Och så märker vi också att mannen själv trodde att han hade lyckats med allting redan. Att han hållit allting till punkt och pricka. Samtidigt som vi vet att ingen människa på det här jorden är fullständig. Så det finns en viss naivitet som vi märker hos mannen. Som påstår att han har allt det där. Att han har lyckats med allt det där som Jesus säger till honom. Som om det vore avklarat. Men liksom, jag är klar, jag är perfekt i princip. Som om han hade fått en medalj i präktighet. Titta vad duktig jag är, Jesus. Vad jag förmår att göra. Och att det inte skulle behövas någonting mer än så. Men lagens bud hade gjort någonting med mannen. Lagens bud hade gjort honom stolt. Även om han med stor sannolikhet säkert hade följt lagen och skött sig, var skötsam. Han var liksom inte med i något register av dumma saker som han hade uträttat. Utan han var en rättrogen jude. Men samtidigt så hade han missat det allra viktigaste. Svenska studiebibeln som går på djupet med grundtexten säger så här om mannens beteende. Man kan hålla buden efter bokstaven och ändå bryta dem andligen. Bryta det andliga. Mannen uttalade sig mycket om sin egna ställning till buden. Utan fruktan och tvekan påstod han att han inte hade brytit något av dem. Egenrättfärdig som han var, undervärderade han Jesus och övervärderade sig själv. Han förstod inte lagens andliga mening. Egenrättfärdig som han var, undervärderade han Jesus och övervärderade sig själv. Det är en ganska intressant mening, tycker jag. Och därför svarar också mannen, allt det där har jag hållit, vad är det då mer som saknas? Jag har lyckats med allt det där, Jesus, vad är det mer du kräver? Visste du att man kan hålla en massa budord? Visa sig trogen och skötsam som en kristen och ändå missa livet med Jesus. Ibland, främst när jag jobbade som ungdomspastor, så fick jag den här frågan. Måste man göra en massa saker i kyrkan för att vara kristen? Ofta var det den bilden som människor hade, att man skulle uträtta en massa saker eller att man skulle vara på ett visst sätt. Som att det var, att grunden var vad vi gör som var det viktigaste. Vi kan göra väldigt mycket i kyrkan. Vi kan ha väldigt mycket verksamheter. Vi kan skapa egentligen hur mycket som helst. Bara för att vi ska ha det. Men ändå missa hela syftet med varför vi gör det. Samtidigt kan det vara vårt stora problem, och nu talar jag kanske generellt till kristenheten, att vi tror att det är på grund av vad jag uträttar för Gud som är den avgörande faktorn i mitt kristna liv. Vad jag försöker leverera, vad jag försöker åstadkomma. Jag måste ju gå till kyrkan, jag måste. Ja, varför? Att antalet besök på en gudstjänst skulle räknas som en slags check i registret att ja, men det där är minsann en bra kristen. Eller som sagt att vi har en massa verksamheter i fokus. Och så missar vi stjärnan och kärnan i den kristna tron. Att det Gud framför allt längtar efter är gemenskap med oss. Livet, relationen med Jesus Kristus. Att den helige ande får tala, att han får forma, han får bryta ner och han får bygga upp och föra oss dit som han har tänkt. Att vår relation med Jesus skulle drabba vår vardag, våra val, vad vi säger, hur vi förhåller oss till vår omgivning, till varandra, vad vi blir kända för. Vad är det frågan om? Man kan undra. Vad är det vi vill bli kända för som Guds folk? Vill vi bli kända för vad vi uträttar? Eller vad vi gör? Eller är det att vi någonstans också som Guds folk har förstått varför vi gör det vi gör? När Jesus hade hört mannen tala så svarade Jesus: ett saknas dig. Vill du vara fullkomlig, gå sälj vad du äger, ge åt de fattiga, kom sedan och följ mig. Ordet fullkomlig kan ju vara missvisande. Som om Jesus då skulle säga att man var tvungen att vara perfekt för att lyckas. Om det skulle vara så Jesus menar, då säger han ju egentligen emot sig själv. Ja, återigen så säger studiebibeln så här om ordet fullkomlig. Fullkomlig, tele i oss, står inte här i betydelsen bättre än andra, utan talar om att fullkomna något, nå det mål som man har satt upp. Det syftar på andlig mognad som ett resultat av en självuppoffrande karaktär. Det syftar på en andlig mognad som ett resultat av en självuppoffrande karaktär. Att livet inte helt enkelt bara handlar om mig och mitt, utan att jag ger det till någon annan som är större än mig själv. Därför blir ju orden som Jesus sen ger till mannen till synes hårda. Men varför de blir hårda, det var ju för att det stod så mycket i vägen mellan mannen och relationen med Gud. Mannen hade redan en agenda, han hade sina ägodelar. Hans vardag var redan full med saker som han inte var beredd att släppa. Troligtvis så ville inte Jesus att han skulle göra sig av med allting. Att han skulle gå och som skulle bli fattig. Jag tror inte poängen är den, utan poängen som Jesus försöker framföra till mannen säger att det handlar om en attityd och ett förhållningssätt till det som världen erbjuder och det som Jesus inbjuder oss till. Att vara medveten om det som den här världen ger, men samtidigt vara fullt medveten om det liv som Gud inbjuder oss till att leva med honom. Vi lever i en fantastisk värld. Vi lever i ett fantastiskt land med mängder av tillgångar. Och det tänker jag, det ska vi aldrig glömma att tacka Gud för. Men vi vet också hur mycket av det goda som står i den här världen, hur det kan också komma i vägen för din och min relation med Jesus. Att det faktiskt kan stå i vägen för mitt liv med honom. Det handlar inte om först och främst att vi gör en massa dumma saker. Det kan vara väldigt mycket bra saker som vi gör. Men så fort det kommer till tron så finns det en risk att tron blir passiv. Att den sker med lillfingret, lite sådär som jag vill när jag känner för det. När det egentligen borde vara det omvända. Att vi ibland tror att ju mer tid jag ger åt Gud, desto mindre får jag ut av allt det goda. När jag tror att det är tvärtom. När du och jag vänder oss till Gud och söker honom av ett ärligt hjärta, så vill han ge oss utav det som vi verkligen behöver. Det finns en pastor och evangelist och författare som heter Craig M. Springer. Han har sagt så här: om vi vill se förändring i våran värld, så måste förändringen först börja med oss själva. Det är därför vi ber: kom heligande. Älskar den där formuleringen. Vi kan inte titta oss runt och se vad alla andra gör. Jag måste först söka Gud och säga: Gud, om förändringen ska ske, så låt den få börja med mig. När mannen väl insåg att det var för mycket som stod i vägen för honom, mellan honom och relationen till Jesus, så står det att han gick bedrövad bort för att han ägde för mycket. För mycket saker stod i vägen. Det var inte så att Jesus körde iväg honom, för det gör Jesus aldrig. Utan det var mannens beslut. Pengar, ägodelar, kan antingen bli till välsignelse, men det kan också bli till förbannelse. Därför är det inte lättare för en rik att komma in i Guds rike. Det går inte att betala sig in. Det går inte ens med goda gärningar. Och eftersom vi lever i ett land där vi kan välja lite hur vi vill göra och vad vi vill ha, så blir ju som sagt valen väldigt många. Och med en ökad takt där saker och ting ska gå fort, så måste vi snabbt och lätt välja det som vi tycker ska stå som mest centralt i våra liv. Och det innebär att andra saker måste stå tillbaka. När Jesus talar om kamelen genom ett nålsöga, så vet vi ju alla att det är omöjligt. Det går inte. Men poängen är ju att det är bara Gud som förmår att göra det som ser omöjligt ut. Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. När Gud får grepp om våra liv, så kan han göra precis vad han vill. Frågan är bara om vi vill att han ska göra det. Om vårat liv ger honom tillgänglighet till att göra det han har tänkt för oss. Och återigen så är det en inbjudan, det är inte ett krav, det är inte ett måste. Mannen gick därifrån, det var hans beslut, och samma beslut gäller dig och mig egentligen varje dag. Hur vill jag ha det med Gud? Vad är mina prioriteringar i livet? Vad kommer först? Vad måste stå tillbaka? Och min bön som oss, för oss som troende, är att Jesus Kristus ska få vara centrum av våra liv. Att han ska få göra det där som bara han förmår att göra. Ni vet, en del av er redan, att jag citerar gärna Nicky Gamble, som är en stor förebild för mig. Präst i anglikanska kyrkan i England och grundare bland annat av Alpha-kursen. Han har sagt så här: Jesus lovar att för varje sak du väljer att ge upp för honom kommer du att få tillbaka här på jorden, men ännu mer i evigheten tillsammans med Jesus. Det är löftet. Gud är med oss. Och det är samtidigt å ena sidan det enkla svaret att komma till Jesus, och samtidigt det svåra. För han inbjuder dig och mig att själva välja det valet. Det är inte tvång. Jesus tingar sig aldrig på. Men han längtar efter att vi ska få ta del av det som han har för oss. Det stod ju som sagt att mannen gick därifrån bedrövad. Han verkar inte vara arg på Jesus. Men troligtvis var det så mycket som stod i vägen för honom. Och det slet i hans uppmärksamhet. Och det ledde till att han var tvungen att göra ett val. Detsamma gäller dig och mig. Vi kan gå igenom hela livet och säga att vi borde göra eller inte göra. Men i slutändan så handlar det om att vi måste bestämma oss. Vilken plats har Jesus i våra liv? När vi väljer att vänta och avsätta tid för Gud, som kanske inte alltid går så fort, som är det som den där gamla klassiska uppkopplingen till internet, då vi inte alltid ser resultaten på en gång, så finns det ju en risk att till och med vi lyfter på luren för att bryta kopplingen. Men när vi någonstans måste i denna tillvaro, i denna tid, våga stanna upp. Våga ge tid för Gud. Våga välja rätt prioriteringar för att sen i slutändan få se allt det som han har för oss var och en. Det han har för dig och mig på våra personliga plan, men också som oss, som Guds församling. Jag vill avsluta med en berättelse om en man som satte sig slutligen i en gungstol. Det fanns en man som precis hade blivit kristen och som sa till sin pastor att han på grund av sin karriär var alldeles för upptagen med att be och söka Gud. Det är enkelt för dig som är pastor. Du har all tid i världen. Jag har inte utrymme för något annat i mitt liv, sa mannen. Men pastorn svarade med en liten utmaning och sa: jag har alltid lyckats få plats med de saker som jag värdesätter. Det fick mannen att tänka om. Mannen gick sin väg och köpte då en väldigt fin gungstol. Han satte den framför fönstret i sitt hus och började gå upp 20 minuter tidigare än han vanligtvis brukade göra, då han började läsa Bibeln och be. När han så fortsatte denna enkla dagliga rutin började hans fru och kollegor upptäcka att mannen var mindre uppjagad, mer harmonisk och vänlig. Gungstolen blev en central plats. Månader blev år. Den dagliga disciplinen blev en helig vana. En morgon när han satt i gungstolen talade Herren till honom att säga upp sig från sitt arbete, sälja huset, flytta från Chicago till Colorado där en ny kyrka behövde hjälp. Det var ett livsavgörande beslut och det ledde hela familjen in i ett nytt spännande och fruktbärande liv. Flera år senare drabbades mannen av en elakartad cancer, men han fortsatte att ha sina stunder med Gud varje morgon. Under sina kvarvarande dagar i livet fann han sin styrka i bön och i allt det tuffa han och hans familj gick igenom. En tid senare på mannens begravning såg en vän till familjen frun sitta och gråta vid gungstolen, och han frågade vad det nu skulle göra med gungstolen. Utan att tveka svarade kvinnan: vi ska skicka den vidare till våra barn och barnbarn. Sen sa hon: jag älskar tanken på hur de sitter i gungstolen, precis som min man gjorde, lättar på sitt hjärta inför Gud, lyssnar till hans röst och låter Gud forma och leda deras liv. Jag tänker att våra val som du och jag gör, de är avgörande för vad Gud ska förmå att göra. Och det kan få konsekvenser i vårat liv och i generationen som kommer bakom. Och min förhoppning är att vi ska välja det som Gud har för oss och vad han leder oss in i. I Jesu namn. Amen. Låt oss bara få ta en stund. På något sätt låta Gud få prägla vårat inre. Du vet precis var du befinner dig någonstans i livet och tron med Gud och vad det betyder för dig. Du vet det som är glädje, du vet det som är sorg, du vet det som är enkelt, du vet det som är svårt. Gud känner till dina utmaningar. Men låt oss bara få inbjuda Gud in i våra liv. Låta den helige ande få prägla oss och tala till oss. Så att han får göra det han vill och tänker för oss. Vi som är här i kyrksalen och också du som följer oss via YouTube. Herre, vi bara inbjuder dig den här stunden till att få göra ditt verk i oss, Herre. Det finns så mycket val som vi ska göra, så mycket som vi ska välja hela tiden. Det är en ständig ström av information och det är ett livspussel som ska gå ihop och så mycket som ska ske. Och vi lever i ett fantastiskt land och det vill vi tacka dig för, Gud. Men samtidigt så vet vi att det ibland kan vara väldigt mycket saker som står i vägen, Herre. För dig och relationen med dig, Herre. Herre, min enkla bön är att vi fick gå med dig, lyssna till din röst, hitta den där platsen där du får möjlighet att tala till oss. Herre, där du vill uppenbara dina sanningar för oss, där du vill leda oss på rätta vägar för ditt namns skull. I våran egen tid med dig, men också som din församling här på Värmdö och Nacka och hela det området, Gud, så längtar vi efter att våra liv får prägla dig så att det också kan få bli till välsignelse för våra barn, för våra barnbarn, för vår omgivning, Herre. Så därför tackar jag dig för att du talar till oss och att du leder våra tankar vidare, Herre, in i det som du tänker för oss, var och en. I Jesu namn. Amen.